Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon alla lyssnare. Det är tisdagen den 5 maj och Thomas Bokvist i kontakt, eller förlåt, kontrollrummet och jag hälsar er alla välkomna till 2 timmar med Seniorradion. Och vi har en hel del att ägna oss åt idag. Vi ska prata vindkraft, vi ska prata om pengar och vi ska prata om aktiviteter för gamla. Och sen blir det naturligtvis blues som vanligt. Och vi har en panel som består av Ulla Ejemar, Per Piscator och Lotta Bålman. Och eftersom våren har kommit, det har till och med blivit lite plusgrader, så låter vi väl Olav Gertel inleda med en vårvisa.
När solen den skiner en försommardag, då känner man sig så förunderligt glad. Till sorgen har flytt all strålar i sol, man glömmer bekymren och snön från i fjol. Och man tar sig en tur ut i vårsolens sken, ser blommor på marken när fåglar på gren, ger änderna mat och lir i kapp med solen som nyss genom molntäcket slapp. Och man tänker så här: det är ljuvligt ändå att leva, fast inte det alltid är så. Så här obeskrivligt skönt som idag, denna underbart strålande försommardag. En söt liten flicka på vår promenad, hon kisar mot solen som gör henne glad. Hon känner sig yr av vår solens sken, berusas av starn som sjunger från gren. Och hon upptäcker nu att livet är skönt, kastanjernas knoppar som skiftar i grönt ska snart spricka ut och stå som ljus mot vårkvällens himmel och mörkblåa hus. Och hon tänker så här: det är turligt ändå att kappan jag köpt är som himmelens blå. Den sitter perfekt, den passar så bra, den är underbart strålande för sommardag. Lättar på kappan, ger hatten en törn, går rakt mot en bil med den snälla chauffören. Blir alls inte arg, han ner bara glatt. Det var kanske solen som spelade ett spratt, eller var det en sång från fåglar på gren, eller såg han för mycket på flickebarns ben. Han vet inte alls vad som kom på, han ler för sig själv och han tänker som så: jag tar på mig skuld, man är väl charmör. Don Juan vid ratten och vet hur man gör mot alla små ljuvliga flickor idag, denna underbart strålande försommardag. Och flickan hon går ut i vår solens glans, en gladare flicka väl aldrig det fanns. Hon känner sig nöjd, befriad och glad, och solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick. Han vänder sig om förvirrad och blyg, för det är kanske hon jag beundrat i smyg. Han vänder, men ack, flickan som nyss var där är borta med vinden, det var en chimär. Det var bara solen som spelade ett spratt bland blommor och blad när den lekte tafatt.
Har jag då Ingrid Karlsson på tråden?
Det har du visst, fast det hörs lite dåligt.
Gör det?
Ja, men nu hörs det jättebra.
Hörs det bättre så? Ja.
Ja.
Har du några intressanta namnsdagar att berätta om idag.
Ja, hör du, idag tror jag inte att de är så intressanta. Vi får väl se om du känner igen någon av dem. Jag gör det inte. Den 5 maj är det Gotthard och Erhard. Helgonet Sankt Gotthards minnesdag är den 5 maj. Och Gotthard är från och med 2001 tillbaka på den dagen efter en utflykt. Utflykt under 90-talet. Utomlands är denna biskop från 1000-talet bara ihågkommen tack vare Sankt Bernhardspasset. Sankt Gotthardspasset i Alperna som kommer efter honom. Namnet är inte vanligt nu som förnamn, men är bildat från orden Gud och Hård. Och Erhard plockades bort ur almanackan när den gjordes om 1901 och ersattes av Erland. Under 90-talet delade de bägge konkurrenterna namnsdag, men från och med 2001 så får Erhard äta tårta med Gerhard. Och det blir inte många barnkalas att fira namnsdagen, för på 90-talet finns inte någon pojke som fick det som tilltalsnamn. Erhard är ett tyskt namn som används i Sverige sedan slutet av 1600-talet. Och troligen är namnet bildat av två ord som betyder ära och hård. Men 6 maj då är det Marit och Rita och då är det dragspelets dag. 7 maj Karina och Karita. 8 Åke. 9 Reidar och Reidun och då är det internationella flyttfågeldagen. Söndagen den 10 Esbjörn och Styrbjörn. Och 11 Märta och Märit och då är det chokladbollens dag. Men som sagt, 5 maj, Gotthard och Erhard. Känner du någon sån?
Nej, det gör jag inte, men det är en annan sak idag.
Förlåt?
Det är en annan viktig sak idag. Seniordagen.
Du försvinner bort i horisonten.
Gör jag det? Hej. Sitter jag och slaskar här? Det är seniordagen idag.
Ha det bra.
Ja, hej. Där var hon borta med vinden. Och vi låter väl vinden låta. Let the four winds blow och Fats Domino. I like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you. Tell my troubles too. Don't be afraid. You heard what I said. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west. I love you the best. Let the full wind blow, let him blow, let him blow. From the east to the west, I love you the best. Ja, det var alltså Fats Domino och Let the Four Winds Blow. Nu ska vi prata lite grann om energi och olika sådana saker. Och det är en sån där sak som har legat mig varmt om hjärtat i alla år. Och jag minns då när jag var ung ingenjör och hade börjat forska och kommit fram till att skulle vi spara energi så skulle man göra av med så lite förbränningsenergi som möjligt och istället ägna sig åt el. Och det vart man ju nästan idiotförklarad för. Alltså, för elen var ju så dyr så det ska man inte ha råd med. Men det här var ju åren då kring 1980 man hade kärnkraftsomröstningen och som alternativ till kärnkraft började man ju då diskutera vindkraft då som var miljövänlig och bra på alla sätt. Och eftersom jag hade jobbat med mycket bullrig industri så hade jag sysslat med en hel del bullerundersökningar. Och jag varnade då, minns jag, för vindkraftens eventuella såna här infraljud och att det skulle kunna ge besvär. Och då blev jag väl idiotförklarad igen i stort sett. Sen har ju tiden gått och den har etablerats, vindkraften, fast det är fortfarande, eller det är nu det har egentligen börjat komma upp lite motstånd mot det. Och jag var med när ett grupp forskare från Högskolan i Gävle och Uppsala universitet gjorde mätningar av ljud från vindkraftverk. Och vi har funderat lite grann här på redaktionen. Vad hände med de där mätningarna? Vad vet vi nu som vi inte visste förut? Så jag bjuder hit docent Korosh Tatar från Högskolan i Gävle. Vem är du?
Hej, tack. Jag heter Korosh Tatar och arbetar på högskolan som lärare och forskare inom Akademin för teknik och miljö. Jag tillhör maskinteknik, men min forskning handlar bland annat om mätning, signalanalys och ljud.
Med mig i studion har jag också Sven Johansson som har en del frågor om vindkraften också. Va?
Absolut. Mm. Det här låter jättespännande. Mm.
Men vi kan väl börja lite gärna med de här mätningarna ni har gjort. Alltså, hur går sådana här mätningar till?
Ja, det är fältmätningar, alltså mätningar på plats vid vindkraftparkerna. Vi har mätt vid flera parker, bland annat Lervik utanför Västervik, Målaberget vid Norberg, Tvinneseda, söder om Åseda, Jädraås i Gästrikland, Björnlandshöjden, Hästkullen och även nära Kungsberget i Järvo. Rent praktiskt så placerar vi ut särskilda mätmikrofoner för infraljud. Det är alltså inte vanliga ljudmikrofoner utan det är speciella mikrofoner, till exempel Lidström, Gras, Hyperion-mikrofoner som är känsliga för de här lågfrekventa ljudvågorna. Vi placerar dem på olika platser runt vindkraftparkerna på olika avstånd och riktningar. Det ska vara till exempel medvind, motvind och sådana saker som vi beaktar. Och många gånger så mäter vi synkront, det vill säga vi mäter samtidigt på olika platser för att se hur ljudet sprids över tid och mellan olika platser. Samtidigt så dokumenterar vi väder, vind, bakgrundsljud och avstånd till turbinerna. I vissa fall har vi jämfört när på samma plats har vi jämfört när vindkraften har varit på och slagits av. Och då har vi kunnat följa i signalen hur vågornas karaktär har varit när vindkraften har varit på och när den har slagits av och klingat ner, så att säga, de här nivåerna och frekvenserna.
Det här låter ju som en ganska omständlig mätning då för varje. varje mätpunkt så där, hur lång tid tar det? Att...
Det tar... De här sensorerna är känsliga för temperaturskillnader och så vidare. Så de måste gå minst 10 minuter och bli varma innan vi ens kan börja mäta. Och vi mäter minst 20 minuter vid varje mätning minst. Så i framtiden så är planen att vi ska göra ännu längre långtidsmätningar. Men det som är viktigt är att vi har mätt flera gånger, inte bara någon enstaka gånger. Det här har vi gjort sedan 2023, hösten 2023.
Men hur kom det så att det här projektet startades då? Och hur kom Gävle högskola med i det här då? Vad är det specifikt som Gävle har gjort?
Ja. Projektet initierades av professor Ken Mattsson vid Uppsala universitet. Genom tidigare kontakter med José Kilo vid högskolan i Gävle kom vi i samarbetet hösten 2023. Och det vi har bidragit med från högskolan i Gävle är det mättekniska. Det här med sensorer, datainsamling, förbehandling av signalen, signalanalysen av det här mätdatat.
Sen, och det är sånt som du speciellt har jobbat erfarenhet av tidigare?
Ja, absolut. Jag är en experimentalist. Så det här med mätningar och mätmetoder, det är någonting som jag har jobbat med.
Men, ja, Sven.
Ja. Hur, om man tänker sig då, vad är det vi hör av vindkraftverk? Man hör då och då, ja, det blir så mycket buller från det, men vad är det man... hur reagerar vi på det här bullret?
Ja, låt oss definiera buller då. Buller från vindkraftverk består av flera delar. Vi har det hörbara ljudet som kommer från rotorbladen när de passerar genom luften. Det uppfattas som ett svischande ljud, som ett pulserande ljud. Även om det kan vara störande från nära håll så avtar det mycket med avståndet. Det är som till exempel om någon står utanför rummet och pratar, om du stänger dörren så hör du inte längre, då störs du inte av det. Men eftersom det är flera verk så interfererar de med varandra, så det här hörbara ljudet på avstånd kan påminna om avlägset flygplansljud. Det kan vara lite störande från flera kilometer. Men vi har fokuserat på infraljudet, alltså ljud under 20 hertz. Det som vi inte hör med öronen, men som vi ändå kan uppleva med kroppen och som vi kan mäta med sensorer som tryckvariationer i luften.
Så det ni mäter då, det är det vi inte uppfattar som vanliga...
Det vi har mätt är sånt som vi inte hör. Vi hör inte infraljudet.
Men det påverkar oss ändå på något sätt?
Men det påverkar oss ändå. Vibrationsforskning har visat att kroppens olika delar påverkas av olika frekvenser. Och det här kan vissa personer kan vara särskilt känsliga. Andra kanske inte störs av det. Men andra kan vara särskilt känsliga. Det är lite beroende. Och det som är speciellt med infraljudet också, det är att det dämpas inte lika kraftigt med avståndet som vanligt hörbart ljud. Utan det färdas mycket, mycket längre. Och... I våra mätningar har vi mätt på avstånd från några hundra meter till cirka 2 kilometer från vindkraftverken. Och i våra simuleringar har vi beräknat flera kilometer upp till drygt en mil. Hur ljudet har spridit sig, de här infraljudet.
Men hur påverkas man då om man är känslig för det här? Det påverkar kroppen på något sätt.
känsliga personer kan få huvudvärk, högt blodtryck, sådana symptom många gånger. Så migrän, ja, kan man få. Yrsel, vissa kan få det. Men vi själva, det här teamet, vi har inte fokuserat på de frågorna, utan vi har fokuserat på själva mättekniken.
Jag förstår.
Ja. Och lämnar det till för övriga.
Är det tanken då att medicinare till exempel ska kunna ta över och fortsätta? Och...
Ja, absolut. Det som är viktigt är att... Det vi har sett, det är att det är svårt att mäta, det är svårt att analysera datat. Vi menar att det går inte att använda samma metoder och samma matematik när man analyserar infraljud som när man analyserar hörbart ljud. Så därför borde modellering och ljudberäkningarna göras på ett annorlunda sätt och beakta det här infraljudet, hur det sprids. Och det här är ju viktigt för både planering och uppföljning. Så det är viktigt att planera noggrant inför när man ska bygga vindkraftparker, och så är det viktigt att vi ska följa upp det med mätningar.
Men till det här infraljudet då, så är det fortfarande ett det var det jag trodde var den stora påverkan på människor, det här svishandet då som man hör från.
Ja, det här om du är nära, om du är några kilometer nära, ja.
Ja.
Men moderna vindturbiner med moderna blad har jobbat mycket med att förbättra så att det här svishande kan bli mindre. Men jag vill mena att det är infraljudet som är ett större problem.
Okej.
Okay. Ja.
Men du, är det skillnad mellan olika vindkraftparker också?
Ja, absolut. Det vi har märkt är att det är skillnad till och med samma vindkraftverk när du mäter vid olika tillfällen. Så det, förutom själva layouten, så är ju väderförhållanden mycket viktigt. Hur luftskiktet är i atmosfären, hur det blåser och så vidare. Och även mellan olika vindkraftparker så är det skillnad, absolut. Det som är gemensamt är att det lågfrekventa infraljudet mellan 0 till, se, till 10 hertz där dominerar. Ja.
Men du kan inte ta resultatet från en vindkraftpark och tillämpa det på en annan?
Absolut inte. Det som vår forskning har visat, det är att det går inte bara säga att ja, ni kan bygga så här många meter från vindkraftverken, utan vi måste beakta omgivningen, temperaturen och väderförhållandena. Och man måste mäta över lång tid, och det kan variera mellan säsong och från dag till dag.
Ni har då inte undersökt det här i havsmiljö, antar jag, vad jag förstod av. Men är det någon skillnad på det med hur det här infraljudet då uppstår och påverkar oss från land till hav, tror du?
Jag vill mena att principen är detsamma. Vi har de här rotorbladen som roterar genom luften och sen svishar tornet och skapar impulser, infraljud. Så principen är detsamma. Källan är detsamma. Det som skiljer är omgivningen. Och normalt så är bebyggelse lite längre bort, Men samtidigt så är det, vet vi att infraljud färdas effektivt över vatten. Men i och med att vi inte har hittills inte studerat det, så vill jag inte dra någon slutsatser, utan
jag förstår, jag är vetenskapsman och försiktig med sånt där.
Ja. Nej, men kan man inte tolka det så här att omkringliggande skog kan dämpa även infraljudet?
Ja, absolut, absolut. Och då är det viktigt att när du har planerat att man får inte efter att man har byggt vindkraftverk, får man väl inte ändra allt för mycket i skog och sånt runt omkring, så borde man kunna tänka sig då, rimligtvis.
Mm. Inga kalhyggen runt omkring det?
Nej.
Ungefär, va?
Ja.
Mm. Okej. Okay. Det här är ju intressant, tycker jag. Det är alltså olika effekter på det här med det är inte bara det jag trodde var problemet, just det här svishandet och sådär, men uppenbarligen inte. Jo, alltså då någonstans säger du då, ja, men det här kan miljön som är vid ett tillfälle, den får inte påverkas allt för mycket. Då blir det liksom kalhyggen, nej. Det är inte bra runt omkring, eller?
Nej, och eftersom vi har märkt att infraljudets karaktär kan variera över tid, så är det viktigt att man gör uppföljande mätningar och noggrannare planering innan man bygger. Så att det räcker inte bara med en mätning och sen planera och bygga. Och så, eller en beräkning och planera och bygga och sen en mätning för att kontrollera. Utan det måste göras noggrannare.
Mm. Har man tagit för lätt på det här på något sätt? Och bara sagt, ja, men det är ett så lite problem.
Kanske, och det har väl säkert berott på att man visste för lite då, helt enkelt. Ju mer man lär sig, desto så får man...
Men finns det anledning att vara skeptisk till att bygga ut vindkraft då?
Det vågar jag inte säga, utan jag är inte politisk debattör, va? Utan det som är viktigt, gör man tillräckligt noggranna beräkningar och planering och noggrann uppföljning, så ser jag inga konstigheter. Bara man använder rätt matematik och modeller när man gör de här beräkningarna. För det jag har sett det är att man använder samma modeller och samma viktning och samma filter för det hörbara ljudet när man gör beräkningar med infraljud. Och grejen är att när man beräknar för hörbart ljud, så brukar man vikta mot örats känslighet. Mm. Och om vi gör så med infraljudet, ja, men då är det som att ta bort infraljudet från signalen. Och då kan man ju få en falsk trygghet och lura sig själv.
Mm. Men har du någonting som du skulle vilja säga hamnångeborna nu som är oroliga för vindkraftparker som ska byggas eller som kan komma att byggas här?
Jag skulle säga, ställ frågor, kräv tydlig information, be om att få se hur ljudberäkningar och uppföljande mätningar ska göras.
Tack så mycket.
Tack.
Det var väldigt intressant. Och nu låter vi Mats Pålsson framföra Visa vid vindens ängar.
Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till träklang, flöjter och all sin barn. Men vindens toner blir sommarsånger, jag bara lyssnar i björklövsal. Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden, jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir stumma och toner döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
Reklam.
Hej, jag heter Jakob Hilding och är chefredaktör på Gävle Dagblad. På gd.se kan du dygnet runt, året om, ta del av de senaste lokala nyheterna. Vi ger ut en e-tidning veckans alla dagar. Gävle Dagblad har stått för den lokala journalistiken i Gävle sedan 1895. Det fortsätter vi att göra i en tid där den lokala journalistiken är viktigare än någonsin. Vill du börja prenumerera så hittar du alltid ett aktuellt erbjudande på gd.se.
Tantjouren Rigmor är en verksamhet som syftar till att synliggöra och skapa kunskap kring våld mot äldre kvinnor. Till oss kan du vända dig för stödsamtal om du behöver råd och stöd. Vi har också Rigmors Café på onsdagar dit du kan komma för en stunds samvaro. Du når oss på telefon 026 51 11 21 eller mejla tantjouren@blaklockan.com.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Har du trassel med din dator, din mobil eller läsplatta? Vänd dig till oss på Peter Holm IT-service så hjälper vi dig. Vi fixar det mesta till en rimlig kostnad. Vi säljer också datorutrustning skräddarsydd efter just dina behov. Vi finns på Rälsgatan 6A i Företagshuset, nästan mitt emot Järnvägsmuseet. Du når oss på mail info@aphs-itservice.se eller på 026 495 36 31. 026 495 36 31. Välkommen att handla lokalt.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
One, two, three, five!
Da-da!
Medan vi lyssnade på The Beatles och I Saw Her Standing There, så har jag fått besök i studien av
Agneta Brinne.
Agneta Brinne, ja, och
Hans Ström,
som då är representanter för
Gävle Demensförening.
Mm. Och ni har ett väldigt viktigt arrangemang idag här i Tullbomsgården.
Ja.
Kan ni berätta om vad det är?
Det är ju Tullisdagarna här på, i dagarna två. Den här dagen idag, den är ägnat åt demensen överhuvudtaget. Och vi har ett digert program som sagt under hela dagen, ända fram till klockan 4 eftermiddag. Och här är då allmänheten välkommen att komma och lyssna på de här frågorna som ju berör mer och mer människor, tyvärr.
Och det är öppet hus.
Ja, och det serveras lunch vid lunchtid, så att om inte annat kan man komma hit och äta en purjolök och potatissoppa.
Mm, det är inte så dumt.
Förlåt?
Det är inte så dumt, sa
jag. Nej. Så att vi har ju Agneta Brinner då, som är ordförande i Gävle Demensförening, som kommer att hälsa välkommen. Och sen kommer Therese Kristiansson från Gävle kommun. Hon är ju demenssamordnare och har ett viktigt jobb och som vi är i stort behov av faktiskt. Och därefter så har vi en liten allmän presentation av våra utställare här nere. Det är alltså representanter från Äldrelotsen i Gävle kommun. Det är biståndsanläggare, det är Hjärnkontakt och det är Minnesmottagningen. Och de kommer att finnas under hela dagen också med mera information så att människor kan gå fram och få lite hjälp. Sen är det dags för lunch och så småningom så kommer ett liv med kognitiv svikt och behandlingsstöd och hopp i vardagen. Det är en professor ifrån Karolinska minnesmottagning som kommer att prata lite grann om vad händer i hjärnan, vilken hjälp kan man få, behandling, läkemedel och annat. Att vara anhörig, inte minst viktigt. Och hur överlever jag som anhörig ännu mer av
det? Det är väl den absolut viktigaste frågan.
Och så småningom så är det en allmän frågestund och lite musik och samtal på slutet.
Lite musik betyder?
Det betyder att deras eminenta orkester där nere kommer att spela lite grann. Och så kommer vår Lena Öberg att hjälpa till med lite erfarenheter också.
Mm.
Ja, jag kan väl berätta lite om Gävle Demensförening.
Ja, tycker jag.
Den startade redan 1987 och har väl fått en större och större verksamhet vartefter. Vi har idag ungefär 250 medlemmar i över året sådär. Och vi har en avgift för året för 175 kronor och 50 kronor för familjemedlem. Så för 225 kronor så får man som par alla våra aktiviteter gratis. Vi söker pengar ifrån Gävle kommun, stiftelser och fonder, från Socialstyrelsen för att hindra ofrivillig ensamhet. Och vi får medlemsstöd från Gävle kommun också. Vi har en styrelse som är väldigt arbetande med mig som ordförande, en vice ordförande och sekreterare och sen, eller kassör och sekreterare Hans här då. Vi samverkar väldigt mycket med Studieförbundet Vuxenskolan, med projektet Järnkontakt och Region Gävleborg och Gävle kommun förstås. Och vår uppgift kan man säga, det är ju att stödja och hjälpa människor med kognitiv svikt och deras anhöriga. Som vi pratade om nyss, så är det här en tung del för de anhöriga att ha en demenssjuk person i familjen.
Det kan jag förstå.
Vi med våra aktiviteter så sätter vi guldkant på tillvaron. Vi för de här medlemmarna vi har, och vi sprider information och kunskap om kognitiva sjukdomar, och ofta med öppna föreläsningar. Som idag till exempel är det ju en öppen föreläsning där vi betalar den här föreläsaren från Gävle demensförening. Vi jobbar också mycket, och som är segt och trögt är att jobba för att påverka politiker både i kommunen och i regionen att få till en hel vårdprocess för en demenssjuk person. En demenssjuk person som får sin diagnos på minnesmottagningen på sjukhuset hamnar ofta i ett inte sen. Alltså den blir hem. I ett inte.
Okej.
I ett inte. Alltså man blir hänvisad, nu får du gå till din hälsocentral, då har du fått en diagnos. Och på hälsocentralerna så är det ju alltså väldigt låg kompetens om kognitiva sjukdomar ofta.
Vad beror det på?
Ja, vad det beror på att man inte intresserar sig för frågan vet jag inte. Jag tror det är en gammal syn på att det här är inte riktigt en sjukdom. Det här är på något vis ett åldrande bara som man inte riktigt har med att göra.
Som det ska vara.
Ja, precis.
Det är ungefär den attityden.
Ja, jag menar, och jag brukar säga så här. Om jag får en tumör i bröstet, då får jag en kontaktsjuksköterska. Jag får en perm med alla mina uppgifter om mediciner och telefonnummer. Och jag kan ringa när jag vill. Är jag demenssjuk så händer ingenting. Du kommer till hälsocentralen. Och sen finns det ingen samverkan där att tala om mellan kommunen och regionen. Så att få en hel vårdprocess från diagnos till boende och död, det är en dödlig sjukdom vi pratar om. Det finns inte. I Gävle kommun har man inte ens en demenssjuksköterska. Man har en demenssamordnare, men man har ingen demenssjuksköterska, och det är en skam för en sån här stor kommun. Alla våra andra kommuner, jag tror att alla kommunerna i länet har en demenssjuksköterska. Men alltså Gävle kommun som är störst har ingen sån anställd i kommunen. Och då har man ingen som tar emot när regionen lämnar ut sina personer som har fått en diagnos. Då.
Det är ett glapp där alltså.
Japp, krondike.
Kundike,
var... Och då ringer de till oss som är en ideell organisation. Hur ska jag göra nu? Kan jag sjukskriva mig? Vad händer liksom? Och vi svarar ju så gott vi kan. Men det är ju inte så en vårdprocess ska gå till mellan kommun och region.
Rimligtvis inte.
Nej.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Vi driver ju alltså frågan genom, alltså vi träffar delar av omvårdnadsnämnden. Presidiet i omvårdnadsnämnden träffar Gävle demensförening 4 gånger per år. Och Region Gävleborg har vi inga sådana träffar med. Vi ska få träffa ordföranden här nu på vårt eget initiativ egentligen i veckan här för att prata om det som är en väldigt besjälad fråga, nämligen att vi tror att en del av lösningen för våra problem, för våra personer som vi är till för, är att få till en hälsocentral i Gästrikland, en i Hälsingland som bara är fokuserad på demens. Man får chans kanske att till och med att forska där, att studera där, att vidareutbildas där. Sjukvårdspersonal, läkare som är till för att stödja då processen för demenssjuka. Och det här har vi skrivit ett medborgarförslag till regionen om. Men alltså, jag har försökt ha kontakt med regionen. När ska det upp? När ska det upp? Ja, vi bereder. Det är inte riktigt klart, säger man så. Och det är väl ett halvår sedan vi skickade in det i alla fall. Hans? Ja, ett halvår sedan. Jag hoppas att det ska upp här i vår. Men det är ju vårt sätt att...
Våren är snart slut.
Ja, det är ju det. Och då går folk på semester, så sen blir det väl i höst. Jag vet inte, men vi får kanske höra det här på torsdag när vi träffar ordföranden. Mm. Jenny Forsblom.
Ja. Du sa någonting här i början om att ni har ett ganska brett program. Mm. De här aktiviteterna som jag, kan du berätta lite grann, vad är det för typ av aktiviteter som ni...
Ja, det är så här brett som mina händer nu, som inte syns i radio. Nej, men vi har allt ifrån dels föreläsningar i kunskapsstöd inom demens som kommer att vara idag till exempel, men också har varit tidigare i år. Och sen är det ju då, vi har varit på hockey, Brynäs match, och då, det är gratis då, vi köper biljetter. Vi har konsertrepetition med lunch. Vi har haft 2 bioföreställningar den här våren på Agnes på Bio 7:an med lunch efteråt, sallad. Och vi har en vårresa med buss till Dalarna, till Leksand, åka båt ut på Siljan. Och vi har en julmiddag. Vi var på Forsbacka värdshus, 80 personer som äter den gratis med buss och alltihopa. Mm. Så det är väldigt brett. Sortiment.
Och det ingår alltså i den här medlemsavgiften?
Ja, det gör det. Och sen för boende måste jag ju säga också. Mm. Har vi då både musik och vi har haft cirkus, akrobatikföreställning. Vi har dans, sittande dans.
Sittande dans?
Ja, för de som inte kan stå så har vi sittande dans. Och sen har vi ju då cirkelträning. Har vi kört flera omgångar med 10, eller är det 6 omgångar i varje? Jag kommer inte ihåg riktigt, men det är via Friskis och Svettis. Det är också gratis.
Ja.
Mm. Målning.
Ja, det är en hel del.
Ja.
Mm. Och det kostar hutlösa 175 kronor.
Hutlösa,
ja. Och 50 för maken.
Ja. Och idag ska ni då träffa många av de här medlemmarna och en del andra också.
Ja, vi hoppas ju på det. Det är ju öppet här så vem som helst kan komma dit.
Det är öppet hus på Tullbondsgården från klockan 10 idag till klockan
4.
Klockan 16, okej. Okay. Mm. Tack ska ni ha. Det är ett viktigt arbete ni genomför. Så att Och nu ska vi höra på Natalie Cool i Don't Get Around Much Anymore.
Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. At the club, got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Without you, don't get around much anymore.
Ja, då har jag fått besök, ett nytt besök här. Och det är
Emir College.
Emir College heter det. Ja. Mm. Jag lär mig aldrig där. Och så hade vi Annika också.
Ja, det stämmer.
Och du heter i efternamn?
Annika Dahlberg, ny kollega till Emir på konsumentvägledningen. Mm.
Så du är här och praktiserar då?
Nej, nyanställd. Så nu ska jag hänga med. Ja, idag är jag nästan på praktik och här ser hur det här går till.
Mm. Vad ska vi prata om idag, säger du?
Ja, nej men precis. Jag tänkte att vi kan prata lite om bland annat om ekonomin och ekonomin inför sommaren. Jag tänker som pensionär så är det ju många gånger kanske viktigt att man håller sig inom ramen för den pensionen som man har. Och under sommarmånaderna så är det inte helt ovanligt att det kan komma liksom extra utgifter och resor. Man ska kanske hälsa på släkt eller barnbarn eller åka någonstans. Många gånger så kan det vara högre matkostnader, flera sociala aktiviteter och så vidare. Och som pensionär så har man kanske inte alltid de förutsättningarna och möjligheten att jobba liksom extra som när man är arbetsför. Vilket gör att de här extra utgifterna måste liksom rymmas inom själva ramen bland annat.
Det är väl rimligt.
Det är rimligt. Ja. Ja men precis. Och så och jag tänker att det kan ju vara tryggt liksom att hålla sig innanför det och man kanske inte alltid kan säga liksom ja att det ibland måste vara aktiviteter man måste tacka nej till. Ibland. Sen har vi ju det här med att resa. Som vi vet så har ju flygresorna, det har ju blivit mer osäkert att resa. Vi har ju det här med bränslepriser, ransoneringen där, om det blir något överhuvudtaget. Och jag tänker att det är kanske en otrygg tid nu än vad det var för något år sedan tillbaka.
Du nämnde flygresor där. Mm. Det är dels det som du säger, så inställda flyg som...
Ja, men precis.
Och sen är det ju då det här med priserna, att de stiger då med bränslepriset.
Ja.
Men det otrygga, skulle jag säga, det är, kommer mitt flyg att gå om jag har bokat en resa?
Ja, nej men precis. Det är ju en jättebra fråga. Liksom, kommer flyget gå? Kommer flyget inte gå? Blir det försenat? Vad gäller då? Har jag bara köpt en resa? Eller har jag köpt en paketresa via en arrangör? Vad händer om jag blir, tänker jag, strandsatt? Har jag rätt till återbetalning? Vad händer om jag inte kan ta mig hem? Och så vidare och så vidare. Det är ju som sagt lite mer osäkra tider nu än vad det har varit tidigare när man har rest. Och därav så kan det ju vara bra om möjligheten finns till att ha en buffert bland annat, speciellt nu om man ska resa för eventuella oförutsedda kostnader. Och som sagt, som jag sa här innan, så med pension så har man ju de pengarna att röra sig med som man har. och så. Sen finns det ju alltid andra trygga sätt, tips och tricks man kan tänka på när man eventuellt bokar en resa. Om man tänker som konsument och konsumentkreditlagen så kan det ju vara kanske tryggare att boka en resa via ett kreditkort. Man skulle kunna använda sig av sin invändningsrätt. Invändningsrätt.
Okay.
Så att det är egentligen banken som ansvarar om flygbolaget inte gör det. Det vill säga om man inte kan få tillbaka de pengarna från flygbolaget så kan man vända sig till sin bank eller där man har den här krediten för att få den ekonomiska kompensationen om det skulle vara så.
Hur går det till?
Man får ju åberopa det om det är så att flygbolaget inte betalar ut eller att det är liksom man har fått ett nej, vi kan tyvärr inte betala ut de här pengarna eller vad nu orsaken skulle kunna vara. Då kan man vända sig till sitt kreditbankinstitut då, till banken och helt enkelt skicka den förfrågan om att man vill ha den ekonomiska kompensationen. Eventuellt liksom hela den resan som man har bokat att man vill få den återbetalt.
Hur lång tid tar sånt?
Oj, ja, det är en jättebra fråga hur lång tid det tar. Det är ju, de ska ju, det kan ju skilja sig lite från liksom bank till bank. Jag vet att om man säger så här, vi på kommunen har ju den här förvaltningslagen. Vi har serviceskyldighet. Vi har ju skyldighet att försöka svara inom många gånger inom 48 timmar som många andra myndigheter. Sen har vi ju liksom banker som kanske måste utreda frågan. Så att det kan ju ta allt ifrån dagar till veckor, misstänker jag.
Jag tänker det om man har beställt en resa, den blir avbokad av något skäl som jag inte... Jag ansvarar för, och då vill man ju gärna göra något annat kanske. Va?
Ja, men precis.
Och då är det ju bra att få pengarna ganska snabbt.
Absolut, absolut. Visst är det så.
Man har betalt i förväg.
Ja, men precis. Och då är det ju som sagt deras själva handläggningstid. Sen är ju, kan det ju vara så att man kan ha rätt till någon form av annan liksom, kompensation om det skulle vara så. För den här själva fördröjningen. Och så. Det kan ju vara liksom enligt EU-regler så har man ju skydd mot om man blir liksom strandsatt att man kan ha rätt till ja, men mat och dryck och hotell vid försening. Och så. Man kan också ha rätt till att välja mellan att få pengarna tillbaka eller ombokning bland annat. Men som sagt, det är lite skillnad mellan en paketresa och en flygresa. Många gånger. Och det är, skulle jag säga, ett större konsumentskydd inom den här paketreselagen än enskilda flygresor.
Du menar det är säkrare?
Det är säkrare.
Paketresan då, att ett annat skydd? Då.
Ja, precis.
Okej.
Okay. Precis. Och så. Så, ja, det är ju... Det. Sen kan man ju ha liksom försäkringsskydd. Vi har ju liksom hemförsäkring. Vi har reseförsäkring som många gånger ingår i hemförsäkringen.
Ja, hemförsäkring, ja.
Och där kan man ju också försöka ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att höra ja, men vad är det för försäkring? Vad täcker den här försäkringen? Vad finns det för villkor? Vad kan jag få för kompensation om jag kan få någon kompensation överhuvudtaget? Vad skulle det kunna vara? Och så vidare. Men att ha som sagt en resebuffert, att ha lite marginal i de här osäkra tiderna är alltid att liksom föredra. Med tanke på ja, men världsläget, bränslepriserna och så vidare. Så att nu inför sommaren, om man tänker just ekonomin, om man planerar att resa, så skulle mitt tips eller råd vara att ha en lite större buffert än kanske vad man vanligtvis brukar ha. För oförutsedda händelser.
Det låter väl som att man då måste planera ordentligt innan så att man inte bara beställer sin resa utan också ser till att man har den här bufferten.
Ja, precis. Precis. Det är väl det som är kanske önskvärt. Som sagt, att man har, precis som du beskrev här, den här bufferten och inte helt och hållet lita sig på att ja, men, allt kommer skötas av kanske resan eller researrangören eller jag kommer, flyget kommer gå precis som vanligt och jag kommer komma till hotellet och jag kommer få mina väskor och det kommer finnas mat och så vidare, utan det kan ju vara bra att ha ett sparande, en buffert.
Det är det väl alltid då?
Det är det alltid. Det är det alltid.
Men det är inte lätt när man har en låg pension att få ihop den här bufferten.
Nej, precis. Det är ju inte. Det är ju verkligen inte. Och då kan det ju vara så att man får, tänker jag, dividera kanske lite med sig själv om det är någonting som man vågar sig på. Liksom med en mindre buffert. Vågar jag åka på den här resan? Och i så fall, vad skulle hända om jag blir nu strandsatt? Hur ser försäkringen ut? Kan försäkringen komma in? Vem kan jag ta kontakt med? Och så vidare. Eller så får man helt enkelt försöka avstå från den här resan.
Men då kan man undersöka det i förväg.
Absolut.
Vad har vi för möjlighet om det skulle gå riktigt illa?
Precis.
Och då kan man välja, ska vi ta det ändå?
Ja.
Eller?
Ja, precis. Så att det blir väldigt viktigt att planera i alla fall i de här osäkra tiderna som är nu då. Mm. Med bränslepriser och annat. Liksom att man har en väldigt tydlig plan med hur man tänker. Och så vidare. Så att planering är verkligen A och O i det här. Och så. Sen så finns det ju liksom andra, tänker jag, saker som man också kan tänka som det alltid brukar vara, oavsett om det är sommarmånader eller inte. Men det här med ekonomin och hur man avsätter de här liksom pengarna och hur man sparar. Ja, men att man försöker hålla sig till sitt sparande. Helt enkelt. Och så.
Det gäller att man har ett sparande.
Det gäller att man har det gäller att man har ett sparande, precis. Och så. Precis. Ja. Mm. Det är lite av det som jag tänkte som sagt ta upp kring det här med.
Det är väl ganska tänkvärda saker inför sommaren här då.
Ja, men precis. Särskilt som sagt nu, för det här har väl kanske inte varit aktuellt de tidigare somrarna.
Kanske inte i samma grad.
Nej, inte i samma grad. Nej, men precis. Som sagt, med buffert och sparande så är det ju alltid aktuellt oavsett årstid och år. Men nu med själva världsläget så blir det extra påtagligt liksom. Mm. Och så. Så att det kan ju vara bra att tänka som pensionär att tänka på det, att planera inför sina resor och så.
Då tackar vi väl för det.
Ja.
Goda råd.
Ja.
Så får vi väl hoppas att det blir en trevlig sommar också.
Ja, men jag hoppas verkligen det. Hoppas att det blir en väldigt fin sommar.
Mm. Och nu blir det Povelander då.
Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
och Sveasalen.
Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass. För Johanssons boogie-woogie-vals, Johanssons boogie-woogie-vals. För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Spelas ut av var och en, ja till och med av oss, vad säger inte det. Om Johanssons boogie-woogie-boogie-boogie-boogie-boogie-vals. Att valsa honky-tonky, ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
Ja, visst är det det.
Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn vara, va?
Ja,
ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora, tjocka svenska karlar.
Nej,
inte
är det det.
Det ska vara tre slag i takten. Hulle, kutte, husche, hucka, hutche. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Jo, alltså boogie-boogie-vals. Spelas ut av var och en, ja till och med av mig, vad säger inte det. Om Johanssons boogie-woogie-boogie-boogie-boogie-vals. Hej, honky-tonky-tonky-tonk,
chaps.
Honky-tonky-tonky-tonk,
chaps.
Honky-tonky-tonky-tonk,
chaps.
Swing i tre-fjärdes takt. Hej, honky-tonky-tonky-tonk,
chaps.
Honky-tonky-tonky-tonk, chaps. Detta är swing, det har Johansson sagt.
Ja, ja, detta är swing, det har Johansson.
Reklam. For Reality Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenade Care.
Njut av en välgörande och avslappnande fotbehandling hos Sonja Lindemann Fotvård. Vi har lång erfarenhet av att behandla olika typer av fotbesvär. Vi vill att ditt besök ska kännas personligt, professionellt och omtänksamt. Och att du går härifrån på lätta fötter. Vi finns på Kaplansgatan 13 i centrala Gävle. Boka tid antingen via vår hemsida fotvard-gavle.se eller via e-post info@fotvard-gavle.se eller ring oss på 026 280 91 93. Du och din kropp förtjänar mer.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbas av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram.
Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Och nu ska vi höra på Bette Midler när hon sjunger Delta Dawn.
She was 41 and her daddy still called her baby. Everyone in Brownsville thinks she's crazy. 'Cause she walks to the station with a suitcase in her hand, and she's looking for a mysterious dark-haired man. In her younger day they called her Delta Dawn. Prettiest woman you ever laid eyes on. But a man of low degree stood by her side, and he promised he would take her for his bride. What's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? Did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky?
Idag ska vi träffa en amerikansk-kanadensisk musiker. Född i Detroit, uppväxt i Kalifornien och utvandrat till Toronto och senare till Halifax. Uppväxt i 60-talet fick han sin musikaliska inspiration från Jimmy Reed, Tina Turner, Fats Domino och Chuck Berry. Och naturligtvis som Detroit-bo från The Motown Sound som han hörde från jukeboxar och i bilradion. När familjen 1962 flyttade till södra Kalifornien fann han den västkustska surfmusiken ganska ointressant. Han lyssnade istället på Bob Dylan, vilket ledde till inspiration från artister som Woody Guthrie, Led Belly, Pete Seeger och Blind Lemon Jefferson. Efter gymnasiet engagerade han sig mot kriget i Vietnam och han emigrerade till Kanada där han slog sig ner i Toronto och kom i kontakt med blueslivet i stan. I över 20 år har han inlett sina gig med en låt av Jimmy Reed. Och som tack för det har han skrivit låten Thank You Mr. Reed, vars text är uppbyggt av titlarna på 27 låtar av Jimmy Reed. Och kan ni er Jimmy Reed kan ni ju försöka identifiera dem.
Well, you got me to grooving like this with a beat so strong. And don't ever miss, you can boogie in the dark or when the sun is shining away. I just wanna play this stuff all day, Mr. Reed. Yes, indeed, Mr. Reed. Thank you, Mr. Reed. You made, you got me dizzy with the stuff you played. Honest, I do dig the funky, funky soul. Oh, shucks, hush your mouth, man. You don't have to go, Mr. Reed. Yes, indeed, Mr. Reed. Thank you, Mr. Reed. To keep rolling, cause it ain't no big deal. I got the cold chills and I'm nervous, but I'll change that too. Life feels funny, I'm laughing at the blues, Mr. Reed. Yes, indeed, Mr. Reed. Thank you, Mr. Reed.
Kontakten mellan Toronto och Chicago bluesen inspirerade Davis och han kom att spela med flera band både i Toronto och i Chicago. Hans stil utvecklades genom studier av bland annat Muddy Waters, Howlin' Wolf, Buddy Guy och Junior Wells. Han fick också kontakt med äldre countrybluesångare som John Hammond, Bucca White och Johnny Shines. Och han började skriva egna sånger. Här framför han sin egen Happy Song.
Thank you. do to help brother and sister? Now, mister, what you gonna do to help brother and sister? Now, mister, what you gonna do to help brother and sister? Now, mister, to get the whole thing going right.
Davis har tagit upp mycket från countrybluesen som han har moderniserat genom arrangemang med elgitarr förutom vanlig akustisk gitarr och en tresträngad så kallad cigarrlådegitarr som han använt när han öppnat för storhet som Willie Dixon, James Cotton, Sunderland Slim och Hubert Sumlin och naturligtvis vid sina egna konserter. 2001 valde Davis att flytta från Toronto till Halifax i Nova Scotia. Men han är fortfarande ett återkommande inslag i Torontos bluesliv. Och han får avsluta för idag med Robert Johnsons Rambling on My Mind.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag vill hälsa er välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Ta del av spännande tillfälliga utställningar, föredrag, visningar och museets fantastiska utbud med design, konst, textil och kulturhistoria. Vi har som ni kanske hört infört entré till museet och då vill jag tipsa om årskortet och det förmånliga priset på 295 kronor. Med årskortet ingår även ett stort utbud av föredrag och visningar och det gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Du är självklart välkommen till vår unika butik, mysiga café och utställningar i studion på entréplan som har fri entré. Upplev Gävleborgs skattkammare eller fördjupa dig i kulturhistorien och samtidigt stötta ditt lokala kulturarv. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgästrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see?
Come on and take, take
Ja, medan vi lyssnade på Ella Fitzgerald och All of Me så har jag fått in panelen hit. Och panelen består idag av...
Lotta Bålman.
Och du är före detta åklagare.
Precis.
Numera fortfarande jurist.
Ja, biträdande jurist på en advokatbyrå.
Ja, och vi har Per.
God morgon, eller ja, vad man säger så här dags.
Från näringslivet?
Ja, får man säga.
Någon form i alla
fall. Någon form, ja.
Och?
Ulla Ejemar.
Och du är journalist.
Journalist och före detta chef på Arkiv Gävleborg.
Jaha, det... Ska vi se vad vi ska hänga oss åt idag. Joe Hill känner vi alla till.
Oh ja.
Och det är ju Joe Hill-vecka den här veckan i Gävle. Och traditionellt så har det varit ganska tyst om Joe Hill i Gävle. Och det kan man ställa sig frågan, är det någonting som LO har tryckt på socialdemokratiska ledningen att inte uppmärksamma honom därför att han var syndikalist? Är det en...
Ja, jag tror att det finns en politisk dimension i det. Sen om det är själva LO eller om det överhuvudtaget är att jag menar, han var ju långt ut på vänsterkanten och det är kanske inte, det är kontroversiellt. Samtidigt kommer ju människor hit till Gävle och söker efter Joe Hill för han är ju liksom en väldigt känd person med ursprung i Gävle.
Ja, det är lite konspirationsteori kanske.
Det är det.
Det du säger. Ja. Det, men han är ju... Jag har bott i gamla Gävle i nästan 20 år. Så jag känner ju till honom därför att gården ligger där. Och sen känner jag till honom därför att han är känd i Amerika. Mm. Det är mer känd i Amerika än här i Sverige.
Ja, det stämmer.
Därför där, han är en betydande person. Jag menar, folksångare, agitator med mera. Så när jag bodde där, jag faktiskt stött på amerikaner som kom och frågade var ligger Joe Hill-gården någonstans?
Ja, jag vill väl hoppas att det är, som Per säger, lite konspirationsteori, men det vet man ju aldrig. Jag kommer ihåg hur jag upptäckte honom och hans liv genom den LP-skiva som Finn Zetterholm gav ut. Och det var väl omkring 1970. Fantastisk musik och framförallt textinnehållet speglar ju mycket av Joe Hills liv. Och det kom ju också, det kom väl böcker, det kom väl någon film om honom. Så att han är ju en mycket intressant person att ta del av.
Ja, jag kan hålla med om att det var lite konspirationsteori och jag minns ju också de här sångerna att Joe Hill var ju en föregångare för sådana som Woody Guthrie till exempel.
Ja, men det kan ju ligga någonting i vad Lotta säger faktiskt.
Ja, det
är det. Ja, definitivt.
Men jag minns ju själv när jag var ung valsverksingenjör i Österbybruk då, som ligger alldeles in till Dannemora. Och i Dannemora var ju syndikalisterna väldigt starka. Och de var ju inte alls populära bland LO-medlemmarna i Österby. Och det var ju väldigt... Det var lite gärna därför jag kom upp med den här konspirationen.
Det kan ligga någonting i det. Men hur som helst så tycker jag att det är bra att Gävle kommun har förstått att det finns liksom, att det är ett levnadsöde som är intressant. Må vara att han är kontroversiell. Och vi vet ju inte om han var mördare eller inte heller.
Det lär vi aldrig få veta.
Nej.
Men hans sånger, de lever ju.
De lever i allra högsta grad, ska jag säga. Så att vi tror inte på konspiration, men det kan vara någon.
En kärna i grunden.
Ja.
Det tror jag nog.
Ska vi lämna det? Prata kvittning istället.
Ja.
Kvittningsregler. Ja.
Men vi är ju här alla tre. Vi är inte utkvittade.
Det är väl Lotta. Det är väl inkvittad?
Ja, precis.
Ja, har vi några kommentarer till det här?
Ja, det är bara ett otyg om man säger så. Mm. Så där gör man inte.
Jag håller med. Det är demokratiska spelregler och de ska följas.
Precis.
Men
Det är lite signifikativt, är det där. Lite märkligt var det kom ifrån också. Mm. Det är en indikation på att man tycker att spelregler är inte så viktiga. Inte demokratiska spelregler i alla fall.
Nej, och det går ju också, man har ju velat hålla bilden av att Tidöpartierna är så sams om allting och så här. Och det här blir ju liksom en spricka i det när man upptäcker att ett parti kan agera så här. Precis. Och strunta i överenskommelser. Precis. Om det passar.
Ja, jag tycker man borde gå tillbaka och göra om den där om omröstningen. Det var ju lite känsliga frågor som
framförallt var det frågor som hade beröring för väldigt många människor. Ja, om vi ska ha retroaktiva regler.
Mm. Nej. Men skulle man ha ett möte, såg jag, om frågan. Talmannen har kallat till möte. Får vi se.
Men de här kvittningsreglerna har ju aldrig varit något tvingande, utan det har ju varit ett gentleman's agreement.
En överenskommelse. Mm. Ja, ja visst.
Men sånt ska man väl också hålla?
Ska man också hålla, ja.
Ja, absolut.
Och då kan man ju fråga sig, vem är gentleman i det här då? Som struntade i reglerna. Mm.
Mm. Är det rimligt att anta att Miljöpartiet hade mutat de här?
Nej, men det är väl en konspirationsteori i alla fall.
Ja, den är inte min.
Nej.
Ja, det var ju två saker kanske som hände möjligen då. Ja. Ja, jag vet.
Men om man börjar prata om muta, vad skulle det vara för muta då?
Ja, jag vet inte. Vad kostar det att gå över till motståndarna?
Det tror jag inte ett spår på. Det tror jag verkligen är en konspirationsteori. Och den var ju framkastad utan att det gavs någon särskild grund för den.
Ja, för att man får prata. De har säkert, miljöpartisterna har säkert pratat med dem. Men det räcker inte för att man ska kalla för en muta. Och dessutom, de här vildarna åker ju ut redan i höst. För vi har ju val. Och då står de ju inte på några listor.
Nej, men är man vilde får man väl rösta på vad man vill.
Man vill, precis.
Ja, det heter ju vilde.
Ja, ja, därför är man vilde.
Ja.
Ja,
ja. Nej, men du sa att talmannen skulle ta upp det här i något då.
Ja. Ska man göra.
Ska man ta om omröstningen också?
Ja, det har jag inte sett.
De pratar om det, men jag vet inte om det finns. Jag vet inte hur regelverket ser ut. Kan man ta om, om man blir missnöjd med ett resultat, ska man rösta om då? Är inte det lite konstigt?
Ja, det är lite konstigt tycker jag.
Ja, men Ulla, kan man göra det juridiskt?
Lotta, ja, alltså det undrar jag. Men jag kan ju inte ordningen för riksdagen.
Nej.
Och de regler som gäller. Men jag kan tänka mig, om det är ett gentleman's agreement så att säga, om man bryter det så räcker det kanske inte med det för att man ska säga att det här ska tas om.
Nej, nej.
Men om klubban har gått i bordet så då är det väl bestämt.
Ja, jag skulle tro det.
Ja,
ja.
Det är väl så. Ja.
Okej, vi får se vad som händer. Vi lämnar det tycker jag och pratar om Söderbackens serveringar som öppnade nu i helgen. Och de har ju betydligt större utrymme i år än vad de har haft förut. Är det bra det?
Alltså jag som älskar Paris och alla gatuserveringar, jag tycker ju att det är fantastiskt med gatuserveringar. Sen tycker jag inte det är kul när det blir en massa fylla och stök. Men det är ju så att för krogar, för serveringar som har alkoholtillstånd, där måste man ju hålla det på en sån nivå så att folk får ju inte bli stökiga helt enkelt. Det ska ju gå rätt till. Annars riskerar man ju tillståndet. Så att, ja, jag tycker man ska avvakta och se.
Men jag tycker, man flyttar ut i trädgården, man flyttar ut på innergården, man flyttar ut på balkongen och äter lunch och äter middag. Jag tycker det är härligt att man flyttar ut på gatan.
Ja, jag tycker nog att det blir trevligt. Och sen jag måste säga, en del är ju upprörda över att man har smalat av lite grann. Men jag tror att det är bra, för man har separerat fotgängare och cyklister. Och så ger man lite mer utrymme för serveringarna. Inte det är trevligt det? Jag tycker det är trevligt.
Och det där du säger tror jag är jättebra.
Men jag hörde någonting, det var väl du som sa förut, hur byråkrati i Sverige har slagit ut. Om man köper en öl där inne får man inte gå ut med den.
Nej.
Man får inte gå ut.
Nej.
Man får inte gå ut genom dörren. Oj, oj, oj.
Men vad då betyder det att servitören måste gå ut med det?
Antingen måste servitören gå ut med det, eller att de måste ha en servering där ute.
Nu har man beslagit knut på sig själv.
Därför att man får inte dricka alkohol utanför den här inhägnaden.
Och gångbanan är alltså allmän plats. Ja. Där får man inte dricka alkohol.
Nej, 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 okej.
Och det har man ju aldrig gjort.
Skulle man inte kunna målat spår på trottoar man kan gå i.
Jag hoppas de inte skickar ut några poliser som ska hålla koll på det där i alla fall.
Men under fotbolls-VM då får man ju hålla på länge i alla fall.
Jag har inte hört hur Gävle kommer att göra i det fallet.
Det trodde jag att det var. Att det var så.
Men det var ju kombinerat med vakter. Och därför var det osäkert om det var någon som kommer att hålla öppet så länge. Och där måste jag säga så här, för om man tittar på Söderbacken, de är ju på den sidan att det är mycket kafékultur. För det är ju på andra sidan kvällssolen kommer. Men däremot så tror jag att även om de tycker det är jobbigt med vakter, men folk kommer ju hinna bli redigt berusade om de går ut på kvällen och börjar dricka. Och sen börjar matchen mitt i natten och så fortsätter de dricka.
Så kan man gå över till solsidan sen och äta frukost innan man går hem.
Ja, precis.
Kan man se någonting av matchen om man bär sig åt på det viset som du beskrev?
Ja, men det beror på fotbollsintresset. Om man inte ser över det fotboll.
Ja. Jag undrar hur det går. Ja. Det var väldigt snack om att vissa matcher skulle inte kunna spelas i USA. Men du har inte hört någonting.
Alltså jag tycker det är så fantastiskt det här med Sverige också, att det ska drickas så kolossalt när man ska titta på matcher. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan var jag i Kroatien. Jag tror det här var 2018 och då var det väl, kan det vara VM eller EM eller någonting, men det var i alla fall matcher. Och vid ett tillfälle så var jag då på ett café, det här var mitt på dagen, och då hade man ju en stor skärm utanför där man kunde sitta och titta på matchen. Och det var ju jättekul och det var inga fulla människor utan det var verkligen kafékultur med. Ja, så jag har lite svårt att förstå det här med att det ska vara så våldsamt mycket alkohol just i samband med sport.
Håller med.
Ja.
Ja. Samtidigt som det kommer fler och fler signaler om att våra ungdomar dricker allt mindre. Ja, inte så mycket som de medelålders och äldre gör. Det är en nedåtgående kurva. Det är mera alkohol fritt och det är fruktjuicer och så.
Sen kan man ju hoppas på att det inte detta alkoholbruk övertas av ett annat bruk, nämligen av narkotika, för jag har en känsla av att det har blivit mer och mer vanligt med det här helgpundandet, fredag, lite kokain eller något annat. Och det tror jag ju är ännu större risk än att dricka alkohol.
Kan det inte vara tvärtom så att vi börjar anamma det här kafélivet ute i Europa då? Alltså.
Ja,
det vore ju trevligt.
Det är trevligt om det är så.
Ska vi lämna det?
Ja.
Och jag såg en intressant...
Väntar med spänning på nästa.
Vad jag kommer att göra dig besvikna. Nej, men en moderat i Umeå är sur över att kommunala tjänstemän tillbringar för mycket tid på möten. Och han vill införa någon slags prislapp vid mötesbokning då, som man ska... Hur det ska gå till förstår jag inte, men... Men han menar att Umeå kommun skulle kunna spara en kvarts miljard per år på effektivare möten. Tror vi på det?
Alltså själva uträkningen, den kanske lämnar en del att önska. Men jag tycker nog att det är en tankeställare. För jag tror att vi håller jättemånga möten som inte är så himla uppstyrda. Så att det ligger nog både i offentlig förvaltning men kanske också bland i näringslivet.
Oh ja. Låt oss ha ett möte.
Mm. Det var en av de frågor jag tänkte ställa här. Ja. Är man bättre på det här i näringslivet än i kommunalen? Verksamhet.
Du har jag varit borta därifrån i så många år.
Jag också.
Jag kan inte säga någonting om det. Men det blev ju mycket bättre när man kunde börja umgås via e-post och kalendrar och skärmar. Har man skurit väldigt mycket. Man behöver inte dra iväg med kaffekoppen och sätta sig och diskutera. Mm. Det kan gå mycket fortare. Mm. Absolut.
Så röks det mindre och då kan man...
Vad sa du?
Det röks mindre nu och då kan man få kortare möten bara för det.
Väldigt mycket mindre. Oh ja, det är väl rökfritt överallt. Det ser man på folk som kommer ut och står utanför. Mm. Utanför husen. Så att det är väl en klok idé som man har. Hur han tänker genomföra det. Nej. Det är intressant att se.
Det är en annan sak.
För det är också så här att har man har möte eller inte. Men om man börjar tänka på vad ett möte kostar. Så är det också så att man tänker kanske på. Ska alla vara med? Behövs alla?
Ja,
och precis. Kan man förbereda mötet bättre så att det blir effektivare?
Mm. Men då har vi den andra sidan och väldigt många som upplever att de aldrig har fått vara delaktiga i beslut, så att säga.
Nej, men alltså det är väl jättebra om folk får vara delaktiga, men jag tror väldigt många är trötta på dåligt uppstyrda möten. Mm. Alltså, det tror jag.
Det tror jag också.
Ja. Ja. Men kommunicera kan man ju lätt mellan olika grupper, intern tv och det finns ju väldigt många möjligheter. Det är bara att se på hur våra ungdomar kommunicerar. De är inte ensamma om att göra det.
Mm. Nu ser jag att vår tekniker signalerar att det är ont om tid. Ska vi ta lite om kungen också? Han har ju fyllt 80 år.
Ja.
Med pompa och ståt.
Ja.
Och då ställer jag frågan mycket enkelt. Är vi för servila gentemot kungen?
Jag tycker all heder och kungen som är enda kungen tror jag som har varit i Ukraina. Är stiligt. Jag läste en ledare i DN idag. Så han skriver att han är emot att vi ska ha en kung. Men han vill inte göra någon ändring. Inte på några generationer framåt i alla fall. Så det
är väl den svenska hållningen egentligen. Att vi, i princip så tycker vi att det är konstigt att ha arvs... Statschefen ärver sin plats. Men så länge de inte gör bort sig så...
lite grann så är det väl. Det är ju inte någon riktig demokrati. Ja. Men han är ju... gör ju mycket PR för Sverige, tror jag. Sen kan jag tycka, visst är det väl lite fjassande. Hans majestät och eders majestät. Han har inte blåare blod i ådrorna än vi.
Nej. Och man ska ju skilja mellan kungen och politiken. Men det konstiga är att han sitter ordförande i utrikesnämnden.
Ja.
Det är ju egentligen lite konstigt, för den är ju verkligen politisk. Mm. Men nog är han bra märke för Sverige. Han har varit i Kanada för att hjälpa till att sälja Gripen, flygplanet.
Mm.
Och han har varit i Ukraina för att visa att Sverige stödjer Ukraina.
Mm.
Det tycker jag är väldigt starkt.
Okej, då slutar vi med att vi vill inte ha kung, men den vi har duger.
Ja,
är det så vi ska
och nästa duger också.
Ja, precis. De verkar göra ett bra jobb.
Mm. Ja.
Då tackar jag för en trevlig diskussion. Och vi ska lyssna på Les Paul och Mary Ford i en känd låt.
Thank you. see the dagger. Where's the dagger? Look for the dagger. Toss the dagger. Has anybody seen that tiger?
Mats Omvall har kommit in och du vet vad som händer i veckan.
Ja, jag vet en hel del om det och det är mycket kan jag säga. Hela veckan med start idag så arrangerar Gävle kommun Europaveckan. Ett utbud av aktiviteter och föreläsningar. Jag har inga närmare uppgifter men är man intresserad så går man in på gavle.se förmodar jag för att hitta mer detaljer. Det pågår hela veckan alltså. Imorgon onsdag så är det två intressanta föreläsningar som pensionärsuniversitetet ordnar. Den ena är i Polhemskolan 13:15 och det handlar om äldres lärande. Och föreläsare heter Malgorzata Rawinski, jag hoppas jag uttalade det rätt. Och på kvällen så är det ytterligare en intressant föreläsning av Ulf Andersson som handlar om vagusnervstimulering. Det är Reumatikerföreningen som ordnar det och det är i Tullbomsgården här intill klockan 18. Man kan också prova på europeiska folkdanser med folkdanslaget Rillen och det är på Röjningen imorgon klockan 19 startar det. Fredag då är det en intressant vernissage, bilder för fred. Och det är Gävle konstgrafiker som ordnar det på sitt galleri på tredje, Tvärgatan 3. Och invigningstalare är Svenska Freds generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt. Det pågår mellan 17 och 20. Vad har vi mer? Jo, på lördag så är det en populär grej tror jag. Gävle keramikens vänner säljer porslin och keramik och det gör man i Gävle Bridgeklubbs lokaler på Hattmakargatan 17 och det pågår mellan 12 och 16. Ja, söndag, då är det södersöndag i gamla Gävle. Så då slåsar man runt i gränderna och tittar på öppna gårdar, få underhållning, möjlighet till fika, loppis, konst och hantverk. Södersöndag är mellan 12 och 16. Och så kan vi avsluta med föreläsning som handlar om familjen Engvall och Gevalia. Det är Teta Ås som berättar. Hon har ju nyligen kommit ut med en bok om Gevalia.
Ja, hon var ju här och pratade om det.
Ja, det stämmer det. Det är pensionärsuniversitetet i Gävle och det är i Polhemskolan klockan 13:15 på måndag. Och på tisdag är det ju ett nytt program här.
Då är det ett nytt program och ja. Då är det Ingrid Karlsson som sitter här i studion och ja. Sköter det. Jag har inte fått någon direkt uppgift från henne, men Hon kommer i alla fall att ha hjälp av Åke Sahlin som kommer med en krönika. Det kommer att bli blues med Colin Linden. Och vi kommer att ha en panel som då består av Björn Widegren, Bosenna Meschinski och Carl Axel Blad. Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Och vi avslutar med Richard Grew Holmes och RFK Flies Home.
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.